All right, fucking boom. Först och främst, Filip Darsén, Ali Faraj, rondvilan. Fett med mycket kampsport. Imorgon, PFL. Fredag, Ngannou mot Anthony Joshua. Lördag, AFN i Stockholm. Fucking Glory, Heavyweight Grand Prix. UFC 299. Filip Darsén, ja eller nej, är du redo?
Rätt redo är jag faktiskt, och jag kommer bli mer redo under det här samtalet. Det är jag helt säker på. Du då? Du känns ännu mer redo än vad jag är.
Filip Darsén, allt jag har att säga är... Så, yes. Alltså, bara straight up, direkt. Imorgon är det PFL i Paris på Accor Arena. Uttalar det rätt, Filip?
Det tycker jag. Accor, är det... Vad är det för... Är det typ ett vattenföretag, eller?
Det man har vatten. Ingen aning.
Jag kan...
Unbaguette.
Det är en stor i alla fall. Det är en stor arena, va? Jag vet inte vad den tar. Hur mycket... 30.
Svinstor arena, tydligen. Tre gånger så stor som förra arenan som Cedric Doumbé fightades i. Och varför bryr man sig om det, kan man fråga sig. Jo, för Cedric Doumbé är en av de bästa kickboxarna som har kommit ifrån Frankrike. Punkt. Speciellt i hans viktklass då. Fightats för Glory. Kammat hem några... Alltså Glory, för den som inte vet. Glory kickboxing, som vi kommer tillbaka till. Det är motsvarigheten till... Eller har varit länge motsvarigheten till UFC. För MMA, högsta ligan i princip, tills ONE FC kom in i bilden.
Ja, och lite mindre, alltså säljigt. Det är mer riktigt liksom real, känns det som. Glory, eller i alla fall tidigare, att det var liksom verkligen bara fight.
Ja, yeah. Yeah, 100%. Så tänk dig, när K1 slutade vara en grej för tungviktskickboxning, så kom Glory in och bara taggade in dem. Tack så mycket, grabbar. Ni har gjort ert. Välkomna över. Låt oss sätta igång med en fet show. Men det bulla är att de har haft det lite så krisigt ekonomiskt, och ja, jag vet inte, skitsamma. Filip, förra gången PFL hade Cedric Doumbé på sitt kort, alltså för det första, den här galan är helt sinnes. Den går på en torsdag, så de flesta kommer nog tänka, ah fuck mannen, jag tränar då. Ja, förmodligen, den börjar klockan 6, men gå till träningen, få in dina rondor, kom hem och kolla på när Cedric Doumbé eventuellt tar sin första förlust. Det ska bli riktigt sjukt. Filip, såg du hans entré sist när han fightades?
Ja, du visade den efterhand också, så den såg jag. Den var ju storslagen, och jag älskar entrances. Det är inte så vanligt, det är så bra entré och MMA, men han bjöd upp till dans alltså. Så den, det är feten. Faktiskt.
Den är, alltså... Kan vara den fetaste entrancen i MMA. Den blev framröstad till 2023s årets entrance 2023. Vem röstar fram den? Inte den blekaste fucking aningen. Var röstar den fram? Skitsamma mannen. Vi ska ta en kik för att se what's up här. För att det här är onekligen den mest brutala ingången någonsin. Så han kommer in, bara för att säga backstory. Han möter någon snubbe som heter Jordan. Han kommer in med en madrass där det står Jordan, good night på den. Long story short, vi bara kika här så ser vi vad som händer. Jordan! Skriker Jordan till mort. Det betyder typ du ska dö.
Ja, det är dö, the mort.
Ja, kolla här. Bon nuit, Jordan. Det betyder god natt. Okej, så detta är ändå rätt fett, eller hur? Well, the
stage is... Är låten skriven till just det här?
Champion.
Känns så.
Så. Kolla här. Alltså, mannen, det är helt sinnes. Det sjukaste är egentligen när han är i, vad heter det? När han kommer in i buren. Så det ska få säga här. Specialist. Out of the red corner. Skitsamma. I alla fall, det där var hans entré. När han gick in sen i buren. Mm. Så det feta var då att han skriker till publiken, alltså utan mikrofon eller någonting, han bara Jordan! Och så skriker hela fucking arenan bara det är mort! Vilket betyder att du ska dö. Alltså mannen tänk dig att möta en snubbe där alla i arenan är mot dig.
Riktigt men bull, jag tänker, var han hemma? Han Jordan, det låter ju ändå som, var han fransk också eller han var utländsk, britt eller någonting. Så det var inte,
han var fransk, var inte men han var inte... Han var inte flerfallig kickboxningsmästare i världen. Så det var det som var Jordans misstag. Att han kom in som en, låt oss säga, en mindre favorit. Mm. En icke-favorit snarare. Skitsamma. Den matchen kommer bli sick. Så det feta här är att Cedric Doumbé nu, han kommer möta en snubbe som heter Baysangor Shamsodinov. Så Baysangor Shamsodinov, 7-0 obesegrad snubbe. Du kan höra på hans namn. Han kommer inte stå där och kickboxas, mannen. Denna snubben kommer att vara förmodligen ett stort test för Cedric Doumbé. Okay? Mm. Mycket mer än så har jag ingen aning om den här snubben. Det finns massa feta matcher på det här kortet. Och för att nämna några. Så självklart massa fransmän på kortet. Det verkar vara en lättviktsturnering i... Eller vad heter det?
I Europa eller PFL Europe. Kanske det är deras.
Jag är inte helt hundra. Jag tror det här är både welterweight och lättviktsturneringsdeltagare. Vågar inte uttrycka mig om det är riktigt. Men en fet grej är att vi har Patrick Habirora. Är det ett namn som är bekant för dig, Filip?
Nej, icke. Kan man säga
Patrick Habirora, han är den första amatörvärldsmästaren från Belgien. Så... Jag har kommenterat hans matcher några gånger på världsmästerskapen. Denna snubben är fruktansvärt duktig på att knocka folk. Alltså fucking fimpar folk höger och vänster med de tjocka handskarna. Så han har varit riktigt imponerande. Så inte nog med att han är från Belgien. Hur många belgiska duktiga fighters kan du egentligen i MMA?
Inte särskilt många.
Eller hur? Kan du säga? Så Patrick Habirora, det här kommer vara ett namn som vi kommer komma ihåg. Han gjorde sin debut i januari. Det här är hans andra match i år. Så han gjorde sin proffsdebut i januari. Vann på TKO i första ronden. Nu kommer han att komma möta en snubbe som heter Claudio Pacella. Och kan inte så mycket om Claudio. Han såg svintaggad ut på invägningen i alla fall. Det kommer bli en riktigt sjuk match.
Det jag är... tänker han, han har ju gått... väldigt få, precis, sen slutet var 2022 sen har han varit väldigt aktiv, oerhört aktiv, och det är kanske till och med fler fighter än vad som finns på Tapology egentligen.
Habirora?
Ja, precis, hur gammal är han? Så han ser ganska relativt ung ut, har någon koll på, det är ingen ålder här, så undrar, är det liksom en yngre talang eller är det någon som är...
Jag tror han är under 25 om jag sa, jag fick gissa. Okay. Alltså varje gång han skulle kliva in i buren på internationella mästerskapen så visste man om att det skulle vara ett krig och alla kommer att försöka ta ner honom. Du står inte upp med Patrick Habirora. Mm. Fun fact, han mötte Sebastian Palacio Gomez i världsmästerskapen och ja, det var inte menat att det skulle vara Sebastians världsmästerskap den gången, kan vi säga. Mm. Hur som helst, han kommer att fightas nu på PFL. Det här är alltså ett starkt kort ur ett franskt perspektiv i synnerhet. En annan rolig matchning, Florim Zendeli. Han har varit och tränat på Redline en hel del tidigare, länge sedan nu sist. Och han ska också fightas, han gör sin PFL-debut. Andra matchen på kortet. Så en hel del...
Det säger ju en del där också att du liksom nämner prelims, att även där är den kvaliteten, det måste ju vara ett starkt kort, för det är ju ett långt, alltså det är ju säkert 10-12 matcher som är planerade. Och jag tänker också bara säga att Dan Hardy, han är ju involverad här nu med Europasatsningen, jag förstått det som, och den har verkligen börjat frukt, känns det som. Med tanke på, jag menar, Ali Talib var med i turneringen så fick svenska ögon upp för det, och sen att det nu fortsätter, det känns som att de har levlat upp. Jag tänkte först, ja, men är det kanske något de gör lite tillfälligt och ser hur mår den europeiska marknaden, men det känns som att de verkligen är här för att stanna utöver sin amerikanska. Så att det känns som ett seriöst försök. Exakt.
Ja, gud ja. De verkar definitivt satsa. Sen de gick ihop med Bellator också. Eller vad ska man säga? Köpte upp Bellator, om man säger så. Mm. Annan fet match. Vi får säga Abdurraguimov. The Lazy King. Tvåfaldiga Aries FC-champion. Och han, Aries FC, det är typ motsvarigheten till Frankrikes Cage Warriors. Snubben 17-1 har submittat i princip alla sina motståndare som han har avslutat. Det är också en fet match. Mannen, staredownen förresten, mellan, jag satt nyss och kollade på invägningen, staredownen mellan Cedric Doumbé. Alltså, bro, den här staredownen, Shamsudinov och Cedric låser ögonen direkt. De släpper inte varandras blickar. De blir intervjuade. De släpper inte varandras blickar. De backar.
Är det tight eller? Tight och förföreställer det mer distans?
Nej, de tog det långsamt liksom. Som man säger så. Mm. Men det var ändå så leende och så. Och låsta ögon. De ska bli intervjuade. Och så stirrar de på varandra fortfarande. Cedric Doumbé känner typ så. Okej, men jag måste nog hem nu liksom. Så han börjar backa därifrån. Och då står Shamsudinov står kvar. Och han backar. Cedric bara, nej, jag kan inte låta han vinna. Så han kommer tillbaka. Så de var ännu längre störda.
Den där aspekten tycker jag är intressant. För att man har aldrig själv varit på någon. Det är intressant om man själv varit på den scenen och känt efter. Men jag tänker, ja. är det bara i huvudet? Det kan inte vara så viktigt att vinna den fighten där. Liksom, just med blickarna och så. Men det är många som verkligen trycker på det. Att det är intressant. Så är det sån forskning på att men hur ofta den som liksom går bäst ut där, ofta vinner den. Vad tror du? Är det viktigt?
Nej, jag tror det är skitsamma. Alltså, mannen, är det någon som har fightat så länge som alltså Doumbé eller Shamsudinov? Alltså, det där är skitsamma. Jag tror det är mer en psykisk grej. De trollar varandra lite. Så flera sådana grejer kan nog lagra på varandra och bli påfrestande eventuellt. Ja. Alltså, om man kan få den lilla, alltså få en centimeter psykisk övertag, så är det kanske värdefullt.
Ja, kanske om man har i sin tidiga vinst och så har det fungerat på det här viset. Gör det nu också så känns det liksom bra på ett positivt sätt. Det är kanske mer där att många små saker kan ha en stor känsla eventuellt.
Jag tror det är det handlar om faktiskt. Så om jag får gissa i alla fall.
Mm. Och PFL, alltså, det är ju DAZN nu vad man ser det på. För att det var ju på Viaplay för några år sedan, men nu är det DAZN sist jag kollade.
18.00 på DAZN imorgon. Går att kolla på det. Så ja, mitt i träningarna, mitt i alltihopa, 100%, men efteråt kommer man hem, släng på The Zone, lika bra att prenumerera för denna månaden, för att, eller i och för sig, Ngannou är pay-per-view. Skitsamma.
Det finns mycket värde, kan jag säga. Det finns mycket mer värde nu på The Zone än för ett tag sedan, så att, det kan ju vara en idé att prenumerera, faktiskt.
Precis. Yes, det var det egentligen. Vi ska inte bli långrandiga om det. Fredag 18.00 börjar Francis Ngannou versus Anthony Joshua. Grabbarna kliver ju inte in förrän 23.30, sägs det.
Det är ju perfekt för mig som är en riktig schemanörd och sånt. De har lagt upp så här varje fight. Ja, men den här jäveln, han som går fjärde matchen, han kommer gå in 18.39. Han här kommer gå in 18.50. Så det är väldigt tydligt. Jag tror 23.30 typ. Så det är alltid där omkring. Det brukar vara de här matcherna i England eller Saudi, att det är väl runt 23 man får vänta sig att, och du vet, det kommer inte ut på det. Herregud, det kommer mycket inför. Jag tänker alltså, att vi kommer inte prata mycket om det här ju. För att, ja, det tar ju tid. Men jag tänker att vi kommer inte prata mycket om det. Men jag vill bara säga det. En match som jag nästan ser fram emot ännu mer än denna, det är faktiskt Willie Jang mot Joseph Parker. Joseph Parker som totalt krossade Deontay Wilder efter att ha haft en rätt tuff period i sin karriär. Willie Jang, som nu Tyson Furys pappa sa också att han här kan slå alla.
Philip, till och med jag måste Tyson. Bara rätta dig. Kan du säga, inte Parkers motståndare hette vadå?
Jag säger fel. Willie Jang säger alltid. Willie Jang. Hur säger man det?
Vet du vem Willie Jang är?
Nej.
Det är en mästare i UFC, i damernas viktklass.
Ja, men det är ju samma. Alltså han heter Jang. Vänta, så fan kolla.
Willie. Alltså.
Eller vänta, jag ska kolla sparen. Men jo, han heter Fantama. Jag ska kolla. Det kan vara...
Stiley heter han.
Stiley?
Stiley Chang.
Ja, vad sa jag?
Wei Li Chang.
Ja, det är det. Jay Li, absolut. Ja, Wei, Jay Li. Jay Li, tror jag. Jay Li Chang. Ja, det är det. Men ja, och han är ju 40 år gammal. Och det sjuka är ju att han... fan, det är intressant. Hans silvermedalj var den 100:e. Och sista medaljen för Kina som de har tagit i ett OS i boxning. Men alltså, han är ju så jävla... Jag vet inte, har du sett honom? Han är 116 kilo, typ 2 meter lång. 40 år förvisso. Men... det känns som sån, han kan ta mycket stryk och ha liksom totalt mosat George Joyce 2 gånger. Så nu måste jag säga rätt. Jay Lee Jang, inte Wei Lee.
Jay Lee hade jag sagt.
Jay Lee Jang. Han är i alla fall jäkligt
bra.
Men tänk så här, han kan ju bli riktigt bra. Han är redan bra, men han kan faktiskt utmana de absolut bästa, tror jag. Men det är ju, det är en match för vissa. Den matchen som många bryr sig om är Francis Ngannou och Anthony Joshua. Vi har pratat om den. Vi tänkte så här, vem pratar man om en sån här match med? Våra hjärnor, de väger inte upp för detta. Så vem tog vi in egentligen för ett avsnitt? Det var Erik Skoglund, som är en av Sveriges bästa boxare på 2000-talet. Sjuk boxare, gärna, alltså verkligen. Grymt clever. Men jag vill ändå ha en prediction från dig. Hur går det? Jag tog och fyllde i idag, slapp Instagram. Hur går det? Då skrev jag Anthony Joshua på poäng. Jag vill ändra det till TKO i typ 8:e, 9:e ronden. Det gör jag.
Alltså min hjärna säger att det går inte hela... att Anthony Joshua kommer avsluta Francis Ngannou. Men mitt hjärta säger Francis Ngannou på poäng. Han kommer nog inte avsluta Anthony Joshua, mannen. Det kommer inte boxa ut en nyfrälst idrottsman. Alltså så, han har nyss liksom... Nej, fan. Det här är... Han kommer ta hem sina feta tygpåsar med dollartecken på och skratta hela vägen till banken. Men han kommer inte ta med sig en vinst, tror jag inte.
AJ är tillbaka och han kommer nog... Ja. Han kommer få matchen sen mot Fury, om Fury slår Usyk. Kanske till och med skrota en Usyk-match, man vet aldrig med Tyson Fury. Det är väl det som är planen. Men bara en kul grej, det är ju faktiskt, jag vill bara säga innan, Fury, du vet, de skiter ut söner, de skiter ut folk. Det är inga döttrar som blir Furies, märkligt nog. Det är bara söner, Tommy Fury, och så, de får fram ju där. Det är ju Tommy, det är en massa olika ju. Och nu är det Romeo Fury, han har typ 3-0 i rekord. Han är också halvbrussa till Tyson Fury. Så att Furies fasta, han bara skickar fram nya... odugliga boxare, en del av dem. Vissa är väldigt bra, men Romeo Fury, han kommer ju inte bli någon världsmästare, kan man säga. Men han får gå match här i Saudi, tack vare dessa connections. Så att, vill ni se Fury, så checka in där, så får ni se en B- eller C-version av Tyson Fury. Det var det.
Ja, trevligt. Fan, det kan bli fett. Lyssna på Erik Skoglund-avsnittet. Ungefär efter 40 minuter så kommer vi börja snacka om Anthony Joshua. Och Francis Filip Darsenovic, Chile Wang. Chile. Vi har också Chile. Let's go, mannen. Nu snackar vi Chile. Så lördag 18:00 börjar prelims för Glory Kickboxing Heavyweight Grand Prix. Så Heavyweight Grand Prix innebär att på en kväll ska 8 män slåss om ett enda bälte. Så en vinnare i slutet av kvällen mellan 8 män, alltså tungvikts kickboxare, ska banka på varandra. 2 stycken kommer gå 3 matcher den kvällen. Och i tredje matchen så kommer vi ha en ny Glory Grand Prix världsmästare. Och det här, alltså historiskt sett, Filip, i K1 Grand Prix, det är de mest prestigefyllda. Alla stora kickboxare du kan föreställa dig som du har sett highlights på. Alltså, kolla, du söker och sa heavyweight kickboxer highlights. I princip alla som dyker upp där har någon gång tävlat i dessa sammanhangen. Mer eller mindre. Och det här, det är jävligt fett. Det kanske inte, det slår inte lika hårt som förr i tiden. Men det är jävligt fett för att Rico Verhoeven är på väg att bli en av historiens kanske... alltså bland de bästa tungviktarna någonsin. Han har varit extremt dominant. Bland annat är han sparringpartner till Tom Aspinall för tillfället. Det är jävligt fett, för att när den här matchen skulle, vad heter, eller när den här Grand Prix skulle lottas, så kallar de upp folk. De har någon ranking, de kallar upp dem. De första 4 kallar de upp. Och sen så kallar de upp resterande fyra. Och så Rico Verhoeven som är nuvarande mästaren i tungvikt. Får då frågan, vem vill du möta? Och han sa direkt, ge mig den som är högst rankad. Och de frågar han, varför vill du möta den som är högst rankad? Hade det inte varit nice att komma till finalen liksom oskadd? Han bara, jag vill inte lämna några tvivel hos någon. Ge mig de tuffaste matcherna hela vägen upp. Så han är ju fruktansvärt självsäker på att han kommer bara mosa dessa grabbarna.
Ja, men jag tänker som så här, min första spontana reaktion är att det ska bli jäkligt kul att se. Men vilket oerhört uselt arbete att promota det. Alltså att verkligen få ut det. För att det är ju en sån häftig, alltså hela, många filmer är utspelade kring detta. Men det är en turnering, sådana kampsfilmer.
Ja.
Det är 8 stycken. Därför är det, fast det är klart, det kan vi gjort innan, men man, det måste komma ut mer. Jag tänker någon svensk aktör borde sända, för det är ju, det är verkligen, vad vill alla säga? Men alla vill säga de tuffaste killarna i världen slåss på samma kväll och vill säga en vinnare. Det är det alla vill säga. Men här blir det tjejer här också, eller är det bara killar?
Nej, alltså de vill säga de tuffaste killarna och tjejerna i världen.
Men är det tjejer här, eller är det killar?
Nej, bara killar. Det är det inte. Yes.
Precis. Men jag tänker, det blir ju som så. Det är ju den ultimata, du vet själv, det som säljer, det är ju de största. Det är inte heller 60 kilos, utan det är ju verkligen ofta tungviktare, som man vill se en turnering. Och jag vet ju bara, jag skrev en krönika för många år sedan, bara att det som skulle bli världens största event någonsin, som kommer slå Pacquiao mot Mayweather, skulle slå 3 miljoner pay-per-views. Det är ju bara man hade gjort en sån här 8-turnering i lättviktsdivisionen UFC för typ 5 år sedan. Tony Ferguson, Khabib, Conor, Gaethje, Holloway, du vet, alla dem. Det hade sålt 3 miljoner. Det är för sent nu, men jag hoppas att vi gör det någon gång i UFC i alla fall, för det här konceptet, jag älskar det.
Ja, alltså 100% mannen. Sen, vet, man kan argumentera för att kickboxingen idag i tungvikt, alltså kickboxingen i tungvikt, den hade sin gyllene tid. Alltså för, fan blir det? Alltså 2000-talet var det, 2000 upp till 2010-talet. Alltså 2000-talet, punkt egentligen. Där var det sjukaste, alltså lite sent 90-tal också var det jävligt fett. Då hade du verkligen så, men tänk dig, du vet i UFC, då hade karatasnummen mot jiu-jitsu-snummen. Här kommer folk in, kyokushin-karate-människor, kickboxingsmänniskor, thai-boxingsmänniskor kommer in och bara alltså gör kaos. Och just det, för att det är tungvikten, så kan de också komma undan med mer saker, du vet, som vi snackar om. Alltså, du behöver inte vara renodlad kickboxare eller renodlad thai-boxare, vilket man kan argumentera för är kanske det, de stilarna man vill ha i en kickboxingsmatch.
Men jag tänker så, bara på hur det blivit så här, är det att de som är talanger går över till MMA istället direkt, tror du, eller efter ett tag, eller varför har det blivit den här utvecklingen, skulle du säga? Kan det vara?
Det finns inte stora människor, alltså är du så stor och du är så atletisk, det finns så mycket bättre betalande sporter för dig. Ja. Det är som, Joe Rogan snackar ju alltid om det, du vet. Du
glömmer det, är som tungviktsboxning också. Man väljer annat ju. Så är det ju.
100%. Alltså du kan vara en NFL-snubbe, sitta på bänken och tjäna 10 gånger mer. Alltså, bara för att du har ett kontrakt med laget. Så jag tror det är det andra sporter som bara dammsugar upp de här jättarna. Filip, vi ska inte bli långrandiga här, för att det är glory överfett. Har man tid och lust, kolla på det. Det är Grand Prix tungvikt. Folk kommer att sova och det kommer inte vara vi som tittar på skärmen. Den saken är säker. Vi har också, vi ska komma till UFC såklart, självklart. Alltså det är fruktansvärt sjuk gala. Alltså kanske årets gala, punkt. Vi har också AFN på kvällen. Så ska man vara uppe och kolla på UFC, kan man kolla på AFN också. Jag är inte helt hundra på vad man kan säga AFN, för att det har varit på Aftonbladet tidigare.
Vad jag kunde säga nu var det på deras hemsida, en pay-per-view-länk, men inte mer info än så att man vet aldrig. Så jag vet, sist det blev på Aftonbladet var det ganska kort innan, tror jag, det kom upp där. Så att det kan vara att de, ja, man får hålla koll helt enkelt.
Det hade ju varit nice om det var på Aftonbladet, men skitsamma. Jag lär titta i alla fall. Så fet sak nu då på AFN i helgen då. Vi har 8 män som tävlar i en turnering om 10 000 kronor, sponsring av gymgrossisten och ett proffskontrakt med AFN. 8 grabbar i en turnering i fjärdevikt kommer göra upp om 10 000 kronor. Alla kommer inte slåss den kvällen. Det kommer ju vara, vad blir det? kvarts, semi och final. Kvarts. Ja, precis. Kvarts, semi kvarts, och final. Ja. Vi ska kika på matchkortet från topp till tå. Det finns ju feta proffsmatcher också på den här galan. Jag tycker att det mest feta, helt ärligt, som händer på det här kortet ligger mest i prelims. Det finns feta saker på maincardet också. Vi kan, yeah. Om vi tar det från botten egentligen, helt ärligt, så tar vi det från botten. Så, nu vet jag inte vilken ordning det här är när jag kollar på matchkortet, men vi har då turneringen. Vi har en match mellan Elias Kesia mot Sukhrob Tokhirov. Vi har Saichan Suleimanov mot Elshad Anvarov. Vi har Raham Kefai mot Anton Ringvall. Gustav Holmqvist mot George Youssef. Det är turneringen.
Mm. Jag tänker, jag som lite casual king amatören, de namnen som liksom klingar mest hos mig är ju Anton Ringvall och George Youssef.
Elias Kesia har också sett fightas på SM. Han mötte Benjamin på SM. Eller du kanske inte sa den matchen.
Jo, men det har jag nog. Jo, men det såg. Den matchen såg. Ja, det är han. Yeah. Jag ska se. Vad kul att han fick plats där också.
Ja. Det här är alltså en fjärdeviktsturnering i alla fall. Så. Jag säger Saichan har ersatt någon. Saichan var inte med från början. Han har nog tagit Valentino Kovacs plats. Hur som helst. Elias Kesia mot Sukhrob Tokhirov. Elias kommer då från ett SM-silver. Vi såg honom senast då på SM. Och Sukhrob Tokhirov, till min bästa kunskap, fightade senast i september, där han vann på decision på AFN. Har inte riktigt bra koll på honom mer än så. Vi har Elshad Anvarov mot Saichan Suleimanov. Saichan såg vi i helgen, där han mötte en av Samuel Barks grabbar. Elshad Anvarov var väldigt imponerande. Elshad Anvarov, det enda jag vet om honom är att han vann på AFN mot Gustav Holmqvist, som också är med i turneringen. Raham Kefai har vi här också, som möter Anton Ringvall. Anton Ringvall, som är svensk mästare i lättvikt, kommer då ta klivet ner i vikt och ta sig an Raham Kefai. Och Raham Kefai, som enligt många är tippad favorit att vinna den här turneringen. Rahams naturliga vikt versus Anton som behöver kliva ner i vikt. Anton, som bekant, Sveriges mest aktiva amatör, Nordens mest aktiva, alltså utan överdrift, kanske Europas mest aktiva amatör just nu. Svensk mästare nyligen, kommer att kliva ner i vikt för att sätta allt på spel, och den här matchen skulle lika väl ha kunnat vara en final. Så två av de starkaste contendersen, i min mening, i min åsikt, möts nu redan tidigt i turneringen. Sen har vi Gustav Holmqvist mot George Youssef. Och Gustav Holmqvist, som vi sa, har mött Elshad Anvarov tidigare, tar sig an George Youssef. Och jag tror Gustav, han är från Nova MMA. Tror det är Trollhättan, om att jag missminner mig. Ja, skitsamma. Jag kan säga fel faktiskt. Nej, Eskilstuna. Det är min kusin. Min kusin bor där. Han har tränat hos dem. Jösses. Det är, i alla fall.
Det är många mil där.
Det är många mil. Han möter då, Gustav Holmqvist möter George Youssef, som också enligt mig är en stark kandidat för att plocka hem hela turneringen. Riktigt fet match, och alltså feta initiala matchningar. Jättesvårt att säga, helt ärligt, hur någon av dessa matcher kommer att gå. Jag tror den som är mest så konkurrens, vad ska man säga?
Alltså konkurrens. Tät konkurrens, alltså den som kommer bli jämnast, eller den som är...
Meritmässigt, den sjukaste matchen här är nog Anton mot Raham Kefai. Det skulle jag säga. Och vad bekväm med det.
Men matchar de, jag tänker att stila och så, kommer de, vad kommer det, den alltså, matchen
ske? Alltså Raham Kefai, många argumenterar att han besegrar Ali Al-Yassim för SM-guldet, men han fick ett domslutet med sig. Men väldigt allround kille. Jag förväntar mig lite mer striking från SFG Fighters. Men väldigt allround, bra, tung toppress och som bekant, Anton Ringvall, fruktansvärt scrambly kille, den här snubben, mm. alltså det enda som kommer hålla honom nere, det är alltså täcket han lägger över sig när han går och lägger sig. Så det ska bli jävligt fett.
Mm. Och alla matcherna sker som sagt på lördag då, alla kvartsfinaler. Så det blir extra, en extra krydda.
Exakt, ja. Vad har vi mer?
Du sa det, vi har ju väldigt tunga grabbar också. När jag läste dem på Tapology så tänkte jag bara, vad är detta som nya förmågor? Sen så tänkte jag det som nicknames.
Ja, vi kommer dit, Filip. Vänta lite. Vi måste bara säga, vi kommer dit. Jag vet exakt vad du tänker säga. Vi ska komma dit. Jag ser fett mycket fram emot Palacio Gomez mot Raboni Mbuta. Raboni mötte Palacio Gomez klubbkamrat i semin i SM. Han mötte Emin Omic. Och nu möter han då Sebastian Palacio Gomez som har ett, som båda två har ett silver i minus 77 i, vad heter det? I amatör-MMA. Nej, vad säger jag? Raboni, han förlorade i semin. Men Sebastian har ett silver. Så de här grabbarna skulle ju lika väl kunna möts i ett SM någon gång. Det kommer bli sjukt intressant. Jag såg Raboni, jag tyckte han, alltså jag kommer definitivt ha koll på honom framöver. Han förlorade förvisso mot Emin Omic, men det jag såg lovande ut i honom. Alltså han visste vad han gjorde, men Emin var liksom lite för mycket den kvällen. Sebastian Palacio Gomez, en av våra främsta förmågor i minus 77, representerat landslaget, har silver i amatör-MMA, är på väg att ta klivet till proffs. Så
jag tänkte på det, kan inte detta vara bland hans sista matcher kanske innan han går över till proffs?
100%. 100%. Ja. Vi har Christian Hansen också som fightas, ska vi se här, Christian Hansen, vem möter han? Han möter
Magomedov, står det här på postern som jag har. Det kan ju ändras.
Ja, jag har faktiskt ingen aning vem det är. Det här är sen ändring, han skulle möta Emin Omic egentligen. Fan, jag känner inte alls igen Magomedov.
Det finns många Magomedov dock.
Det är säkert någon från All-Stars, men han hur som helst, om vi tar ett kliv vidare här i matcherna på matchkortet. Vi har Mansour Rasouli som vi såg nu i helgen också. Fightas han nu i lördags? Det gjorde han kanske inte. Han var med på SM i alla fall. Kom inte hela vägen, men fruktansvärt aktiv. Jag sa att han har match bokad på Wolf också. Fruktansvärt aktiv kille. Duktig från Icon MMA. De kommer alltid ut i samma låt. Det är deras grej nu.
Hela klubben?
Hela klubben. Det var ett SM. Förra SM:et så kollade vi på, alltså alla deras grabbar kom ut på rad typ. Alltså alla deras matcher var på raken. Mm. Och så sa vi det, alltså fan vad lat denna DJ:n är. Han har bara sett samma låt till de som inte har valt. Ja, men då hade de valt Bad Boys allihopa. Så det blev deras liksom inofficiella, vad ska man säga, entrélåt. Hur som helst. Mansour kommer möta Georgios Pilidis. Georgios som är från All-Stars. Har inte sett honom fightas innan. Också förmodligen någon ny förmåga på All-Stars som är där för att träna. Det är många från All-Stars som jag inte känner igen. Jag tror inte de är från Sverige ens, för att vara helt ärlig. Alltså, jag tror det är folk som har kommit hit för att träna. Fett i alla fall att de kommer hit så tidigt i karriären och tränar. Vad har vi mer? Vi har en Tenorio som möter Mohamed Eskrikhanov. Och Eskrikhanov, han gör sin proffsdebut här. Och jag tyckte att Alexander Håkansson skrällde mot honom. Säger man skrällde? Skrällde.
Han skrällde. Skrällde till det.
Ja. Skitsamma. Det ska bli kul att se honom göra sin proffsdebut. Vet inte hur många amatörmatcher han har gått faktiskt. Men inte många tror jag inte. Najib Adams versus Malik Hazjev. Najib Adams, är ett bekant namn för dig, Filip?
Ja, precis. Får upp honom på min Snapchat-story ibland. Det heter någonting annat. Men sen har jag även kommit och blivit en, jag ska säga, en amatörstjärna ju. Han var med i landslaget och var inte på SM nu senast, men han är väl en, han är väl en, har väl en bofast plats i landslaget kan jag tänka mig. Och kommer att gå vidare där. Men har ju tagit, hans motstånd har inte varit det bästa på AFN får man ju säga. Men han har ju gjort det han har kunnat och vunnit matcherna utan några större problem. Så jag har inte så bra koll på hans motstånd nu heller, om det är också någon från utlandet som reser in eller om det är någon som tränar i lokalt.
Malik Hasjev, han är från Stockholm. Så ja, okay. det finns en klubb, eller fanns, vet inte, som heter Team Mac. De splittrades, sen blev det några som öppnade C-team. Och sen är det vissa som tränar här fortfarande. Jag vet inte fan.
Är det den som ligger på Sats Mac, eller?
Exakt.
Vet, det finns, ja. Okay.
Exakt. Jag vet inte, man. Jag tror han är tillhör C-team. Det är lite rörigt. Det där. Jag är inte helt självklart, det är inte helt självklart vilka som tränar där eller inte. Skitsamma. Malik har tävlat i welterweight tidigare. Var med i SM i welterweight. Så det här är en lätt tungviktsmatch. Så jag tror inte att Malik kommer väga in med stenar i fickorna. Utan han har nog lagt på sig för att nå den här vikten.
Najib känns inte som en liten lätt tungvikt heller. Jag har sett han lite sparring med Anton Tokalli. Han verkar ju, det är en stor kille. Så att, det är nog bäst för honom att han har lagt på sig lite naturliga kilon.
Ja, men eller hur? Det är, annars så blir det liksom, det blir utmanande annars, för att det här ska vara, det här ska tydligen vara om det vakanta AFN lätt tungviktsbältet. Så det skulle vara kul också att se Najib Adams bli utmanad, för att han får ju mycket hype för att han har vunnit representera landslaget ditten och datten. Men det skulle vara kul att få se han faktiskt bli utmanad här, för att faktiskt så se vad han går för. Det är lätt att säga att någon är asgrym om de bara vinner på övertygande sätt. Men man vet vad någon går för faktiskt när de faktiskt hanterar alltså motgångar. Ja. Ska vi se här. Vi rusar igenom lite här, Filip, så att vi kan komma till vad som faktiskt är höjdpunkten på det här samtalet. Fabian Misk, Fredrik Sandberg, också överfett match. Fucking Fabian vann över August, vår grabb. Gjorde en bra match. Genomtrevlig kille. Kommer möta, alltså kanske, vad är det, Göteborgs Conor McGregor i utseendet. Figge Sandberg då, som han kallas.
Alltså jag tyckte han var väldigt lik han är August Jakobsson som var i studion när inte jag var där. Alltså när jag såg dess poster så tänkte jag bara, ja, det är han. Men,
det är rematchen direkt.
Ja, precis.
Precis. Nej, han, Fabian mötte August på Battle of Botnian senast och nu möter han Fredrik Sandberg. Jag tror det här kommer bli en riktigt fet match. Alltså riktigt jävla krig kommer det nog bli. Liam Pitts får en ny motståndare som kommer utmana honom om bältet.
Är det inte, han finnen sist var ju ändå rätt så rätt bra renommé och så. Vad har vi på Amadi? Kan han utmana Pitts? För det är många duktiga morfajter som inte lyckas göra det på samma vis.
Ja, men han här snubben har ju, han är meriterad brottare. Han är flerfallig finsk mästare i MMA. Sen vet jag inte hur mycket man kan lägga värdering i det. Vet inte vilken nivå motståndet är och så vidare. Men på papper så är han den mest, alltså bästa motståndaren som Liam får. Mm. Sen, vad jag förstått, så den här killens huvudsakliga viktklass är flygvikt. Oj. Vilket är också så, alltså, du vet, det är lite störigt. Så Adam ska få fighta som bältet. Han möter killen som har fightats i welterweight. Pitts ska fighta som bältet. Han möter killen som är huvudsakligen flyweight. Skitsamma. Jag tror det kan bli ett bra test för Liam i alla fall. Jag hoppas att vi får se mer av Liam. För att han har varit, alltså, fruktansvärt våldsam i sina matcher. De han har avslutat har gått undan. Ja.
Jag vill säga att stöta på en motgång i en match och se hur han hanterar det.
100%.
Det känns som att han har en gedigen, verkligen
all-round-mältränare
över hela gamet. Så 100%. Man vill se var kan ställa till det för honom.
Och jag tror Liam vill ha ett krig. Jag tror Liam vill också bevisa för sig själv och för publiken att, alltså jag fucking sa till er. Ännu en gång fick ni äta era ord. Titta, jag fick min motgång, så att han blev knockdownad eller han blev nedtagen och fasthållen. Och kolla vad jag gjorde med honom ändå. Jag tror han skulle nog vilja det själv, om jag fick gissa helt fritt. Vi har Hamid Tawana mot Eli Elias. Också riktigt sjuk match, mannen. Alltså, det här kommer vara en riktig virvelvind till match. Det kommer bli riktigt fett.
Hamid... De gick ju båda förra AFN. Var det Elias som blev biten eller liknande?
Biten, ja.
Han blev riktigt förbannad. Så att, ja.
Jag hoppas att han har tagit sin stelkrampsspruta. Hamid Tawana såklart. Alltså Hamid, alltså riktigt virvelvind. I sig, bra takedowns, tunga slag, kan avsluta överallt och vill avsluta hela tiden. Sist var det kanske tillbaka med till hans nackdel, där han liksom verkligen sökte de här tunga slagen hela tiden. Vilket blev till slut en otjänst. Han gjorde sig själv, visade sig, då han blev väldigt trött och avslutade till slut. Men han möter Eli Elias och jag tror att de här grabbarna kommer nog bjuda på fet show. Potentiellt kan de sno showen helt och hållet till och med. Den matchen ser jag väldigt mycket fram emot. Det ska bli kul. Vi har Abdurrahman Nasruddinov. Den här killen har jag hört väldigt mycket om.
Jag såg han mycket i början faktiskt. Han kommer ihåg FCA 7 och så. Att han gick när han var 18. Så var många som pratade om honom att han var verkligen nästa grej. Sen så jag vet inte vad som hände. Men han var inte så aktiv eller...
Alltså kolla på Fast Apology som fightades han 2021 på FCR 8, han vann på TKO. Sen fightades han igen 2023 mot Hamadara och då förlorade han på Rear Naked Choke och det var en sjuk skräll. Jag tror att de tänkte att ja, men det här ska ju liksom Abdurrahman bara gå in och köra över den här snubben och ska inte ljuga. Jag trodde nog att han skulle ha väldigt lite motgång i den matchen. Går in och blir utstrypt. Den här snubben dock verkar vara en riktig begåvning. Jag tror att han aldrig kommer underskatta en fighter igen efter den matchen. Gick in på hans Instagram och kollade innan idag. Och alltså bara en löjlig, löjlig atlet. Alltså fruktansvärt bra scrambleförmåga. Bra brottningsförmåga. Bra strikingförmåga. Den här killen är liksom starka,
kommer jag ihåg, överallt. Liksom, väldigt oortodox och så. Så att han, han lär bara blivit bättre sen dess jag såg han sist.
Nej, det här kommer bli en riktigt sjuk match. Och han kommer möta Marcus Adolfsson. Och Marcus Adolfsson, en sann veteran i gamet, har varit med och tävlat hur länge som helst. Däremot har han inte haft väldigt mycket framgång i MMA. Jag kommer inte ihåg när han vann en match senast. Jag tycker alltid det är underhållande att se honom fightas. För han utvecklas hela tiden och gång på gång. Det är liksom, han är hela tiden där på... Alltså, vad ska man säga? Knivens kant. Vad fan var det Jörgen kallade? Skitsamma. Han är hela tiden där i alla fall. Och han utvecklas hela tiden. Jag är säker på att han kommer vilja ha ett breakout performance här. Han kommer verkligen vilja visa sina sanna färger, så att säga, i den här matchen. Jag tycker dock att den här matchen är på papper en väldigt stor utmaning för honom. Vi får se, helt enkelt. Sista matchen då innan vi går vidare till UFC, Filip. Vi har en kille som heter Mark Vologdin och möter Ricardo Monteiro. Jag tror Mark är från All Stars. Jag har sett honom på bilder med de grabbarna. Snubben är, jo, jag har sett honom innan. Han är någon Kyokushin snubbe. Han har fightats i vad fan heter det? Inte sambo. Skitsamma. Han har tävlat i någon här rysk kampsport i alla fall. Extremt explosiv striker och tävlar i flygvikt. Han är 1,64. Kraftpaket är han från topp till tå. Så allt som allt, Filip, det kommer bli ett jävligt fett kort. Men vi har inte
snackat om... Jag tror du har missat två kraftpaket deluxe. Jag tänker framförallt på Big Wappa som heter Castro eftermiddeligen och är en hiphopper, förstår jag. Jag har inte hört hans låta, men... Han ser ut lite som den här som kom för några år sedan. Vad hette han? Någon Hulk. Hulken kallades någon nere från något land. Jag vet inte. Någon sån där som blev Instagram-känd som bara var bred. Alltså verkligen, hans rygg är...
Ja, The Iranian Hulk, tror jag.
Ja, precis. Jäklar vad han ser alltså krampig ut. Väger mycket väl, men jävlar ändå bra bredd på latsen. Han möter Magic Mike som har tränat ner sig i vikt, har jag förstått det som. Gått ner en hel del sedan han började och tar det rätt så seriöst. Träningen. Och tränar väl där på heter de Öresunds MMA där han hänger med
Öresunds MMA camp.
Så det blir intressant. Jag vet inte om Big Wappa ens är, om han tränar kampsport eller om det är att han kommer in. För han har hans brusse, det är väl Freddy Castro som är hans brusse eller släkting.
Kusin
kanske. Eller? Men han har i alla fall, någon sa, Magic Mike sa till honom, bara för att din brusse kan slås, kan inte du slås. Så kanske det är
ett syskon.
Ja, men han är, så att han har säkert lärt sig ett och annat. Men jag vet inte, Magic Mike är rankade 4 bland amatör. Tungviktarna i Sverige eller var det Norden i Tapology så att ja, det är en del om att det inte är så många kring amatörer, men det blir spännande. Jag vet inte, tror du Magic Mike kommer tillbaka från förlusten? Och
jag tror faktiskt Magic Mike kommer, jag kan tänka mig att Magic Mike kommer få visa upp mer den här matchen. Han har nog lärt sig sin läxa, han har bra tränare, Malik Maulay, alltså bra träningskamrater, men alltså han vill ju detta uppenbarligen. Sen, ja, vi får se. Jag tror faktiskt vi kommer få se mer av honom. Jag tror Big Wappa kommer gå in där och tro att fan, jag är också stor. Jag har också liksom fighting i min bekantskap eller min familj. Jag kan nog lösa det här. Han har säkert tränat thai-boxning i några år. Du vet, så som motionär eller någonting. Och jag tror han kommer gå in och tro att han kommer bara fimpa magiska Micke. Men jag ser framför mig att alltså, magiska Micke kommer fan ge bra motstånd den här matchen.
Mm. Och så får man säga det, att bli träffad av någon som ser ut som Big Wappa med en högerkrok eller vänsterkrok.
Mm.
Det är, finns roliga saker att göra på sin lördagskväll än att få dem slagen. Så att, det blir, det kan, ljuset kan slockna på någon av dem ju. Det är det som är charmen med en sån tungviktsfight. Så jag kommer att säga den matchen utan tvekan. Det lär också bli mycket reels-vänligt så. Det lär bli mycket klick på deras sociala medier. Ja, men det var
yes,
det.
Då släpper vi det. Filip. Alltså, jag bara börjar med att läsa matchkortet från botten till toppen. Okej? Första matchen då. Joanne Wood, Marina Moros, CJ Vergara, alltså Almabayev. Okej. Robelis de Spine. Eller? Jag vet inte fan. Mot Josh Parisian. Vet vem Robelis de Spine är?
Nej.
De Spine? De Spine? Han är från Kuba. Hur fan uttalar man det? De Spine.
Spine.
Robeli. Ja. Robeli de Spine. Jag vet inte fan man. Skitsamma. Fy fan vad den här podden blev rasistisk. Alltså. Först med Wei Li Zhang och nu Robeli de Spine.
Exakt.
I alla fall, mannen, han är någon riktigt sjuk taekwondo-mästare. Har ett totalt, alltså hans matchfacit totalt sett, jag tror han har haft totalt mindre än en minuts match på alltså flera matcher. Så han har 4 matcher och ska vi se här, jag ska, måste räkna på det. Hans 3 senaste matcher, Filip. Är du med mig?
Mm. Mm.
Hans 3 senaste matcher har varit sammanlagt i 19 sekunder.
Va? 3 senaste?
Så han har, hans 3 senaste matcher totalt sett har varit i 19 sekunder sammanlagt.
Har det varit mot hörsäckar eller vad är det människor?
Alltså, hans senaste match tog slut på 4 sekunder. Matchen innan det, 3 sekunder. Matchen innan det på 12 sekunder.
Alltså då, 3 sekunder, det är ju typ inte så fysiskt möjligt. Det är ju verkligen...
Alltså det måste ha varit en liten bur.
Han springer dit liksom, ja.
Alltså bokstaven tar ett steg fram och sen bara boom! Och så släcker den om. Han, ska vi se, han är, vad heter det? Han är bronsmedaljör i taekwondo-VM och har brons i OS plus 80 kilos klassen i taekwondo. Och det feta med det här är, alltså obviously, du vet, ha någon som sparkar mycket i tungvikt är överfett alltid. Men jag vet väldigt lite om hans motstånd. Skitsamma, vi ska gå igenom matchkortet, men jag fastnar bara för att det är jävligt kul att han ska fightas.
Någon som också fightas taekwondo, jag gör också alltså taekwondo. Det var en person jag kände som hade vunnit en stor tävling taekwondo. Det var bara en final. Mm. Och han vann för att hans motståndare knockade honom med en huvudspark. Och det fick man inte göra den klassen. Så att jag
tror du blandar ihop detta, Filip. det var en OS-guldmedaljör som vann guldet för att han blev knockad, och det fick man inte göra.
Ja, men alltså det var en kille så i min närhet som var, så blev han det var sjukt, alltså det här en lokal tävling. Men det kan ha hänt flera gånger. För då blev det lite på, vad fan, hur kan du vinna? Du blev knockad med en huvudspark. Han bara, ja men jag vann. Ja. Jag bara, okej. Men,
alltså, jag tror inte man känner sig som en riktig champ då. Men,
det känns svårt att komma champ is here med ett bälte liksom. Och,
exakt. Ja bror, hur vann du finalen? Ja, kolla här.
Jag somnade, så jag alltså ligger och sover.
Så sjukt du fick in. Han bara, nej, det är jag som ligger där.
Sjukt alltså.
För du vet, de har också hjälmar, så man säger ju inte vem som är vem. Man skulle kunna lägga ut det på sin Instagram bara typ så, ja, grabbar, jag gjorde det. Jag vann.
Nu sitter jag i bältet.
Okej, Filip, vi går vidare. Jag ska bara läsa upp matcherna, så ska vi plocka ut, alltså det är så många feta matcher.
Vi har
Michel Pereira mot Michal Oleksijczuk. John Kotelaba mot...
Jag gillar honom. Jag måste bara säga det. Han var på Mayweather's gym.
Just det.
Så jag gillar honom bara därför, för att han var, hade jävligt fin boxning ett tag, men nu tycker jag han har bara förlorat sist jag såg honom, så att, ja, vi får se om han går tillbaka.
Ja, yeah. John Cotolaba mot Felipe Lins. Vi har Pedro Munoz mot Kyler Phillips. Mateusz Gamrot mot Rafael Dos Anjos, bror. Vi har Kathleen Kerminara versus Macy Barber. Ingen aning vem Carminara är. Jag har faktiskt aldrig sett henne fightas. Hon är rankad 4 dock. Så cringe på mig. Curtis Blades versus Jailton Almeida. Banger. Det där var prelimsen, Filip. Mm. Peter Jan, Song Yadong. Banger. Gilbert Burns, Jack Della Maddalena. Banger. Kevin Holland mot Michael Venom Page. Banger. Dustin Poirier versus Benoit Saint-Denis. Har jag sagt B-ordet tillräckligt, eller?
Och det var rätt B-ord. Mm.
Självklart. Socker Sean O'Malley versus Marlon Chito Vera. Var börjar vi ens?
Ja, alltså man måste ju ta här. Precis, vi har inte mycket tid som helst. Man vill ju välja vad man själv tycker är... Alltså man börjar den första matchen, om man går nerifrån uppåt, som verkligen får mig att liksom spänna till, det är ju Gamrot, att han går in mot Dos Anjos. Ja. Just för att Gamrot, han sen den förlusten mot Guram som är några år sedan, då har han verkligen bara fortsatt imponera, och i lättvikten som är en så pass konkurrensutsatt viktig division. Dos Anjos, jag är ju, jag är trött på att se han förlora mot de här nya framtidsnamnen. Det känns som att det har varit hans jobb de senaste, jag vet inte, sen 2018 typ. Mm. Att han ens är kvar, det trodde jag inte.
Nej. Nej, det är alltså, mannen Dos Anjos är verkligen, han är typ så, han är väldigt uppskattad, men jag tror han är den minst uppskattade i relation till vilka uppgifter han har fått över åren. Alltså, han har nog, han är nog den som har det sjukaste resumén i lättvikts historia. Alltså, han har liksom mött alla.
Ja, men alla riktigt bra har nästan en seger mot honom i princip.
Det är ett bra, sånt, vad ska man säga, det är en bra språngbräda, för att man vet att man platsar i toppen. Det var den matchen. Vad tänkte du mer från botten? Vad har du mer?
Alltså, sen är det ju egentligen den jag verkligen ser fram emot, är ju Jailton Almeida mot Curtis Blades. Jag tycker att Jailton Almeida, han, just att han är så himla bra grappler nu har han gått upp i tungvikten från lätt tungvikt. Han har gått en match innan i tungvikt, kan jag tänka mig, men han har visat väldigt bra markgame, och han, det räcker att kolla på honom, hans fysik i en tungviktsdivision som annars ibland brukar vara, den är inte hur bra som helst topp 10 och neråt, så att säga. Han kommer ju ganska lätt kunna slås in snart på topp 5. Om han inte redan är där. Men jag tänker att han kommer slås in på topp 10 här nu och avancera framåt. Och Curtis Blades är ju lite gamla skolans bra brottning, tung, tuff, men aldrig riktigt kommit fram till de största matcherna. Så att det är väl lite samma där som du sa, att det här är ett väldigt bra test för Almeida att säga, men är du på riktigt, Då ska det förbi Blades för att ta det till de största av matcher. Vilket inte behöver ta så lång tid för honom med tanke på hur tungviktsdivisionen ser ut. Mm. Så den är också som test jag vill se. Men kan han detta?
Mm.
Har du någon annan som du tänder till på?
Snackar vi prelims då?
Ja, nu var det prelims där också. Ja, jag tänker allmänt.
Det, här var ju...
det var sista prelims tror jag det var. Det var nu sista
prelimsmatchen.
Yeah. Blaise och Almeida.
Alltså underifrån, jag vill säga Robelis Despine. Jag vet inte fan hur man uttalar hans namn.
Ryggraden,
Despine. Sjukt smäktad. Alltså han, du förtjänar ju 10% av hans lön för den. Den ser jag fram emot, vill se vad han kan göra. Alltså 19 sekunder total matchtid i hans senaste 3 matcher. Det är en sjuk statistik.
Kan man betta på det typ så 5 sekunders knockout och få så.
Ja, precis. Ja, det ska bli kul. Alltså jag tänker mannen, han är nog rätt sliten. Har du haft en karriär av taekwondo bakom dig, då är dina knä gnälliga, kan jag tänka mig.
Men han är från Kuba också. Tänk. Har det i tankarna alltså. Mm. Det är annan typ av knä där.
Michel Pereira, alltid kul att se. Michel Pereira, han är ju den som, alltså du vet när man möter någon på ett fightingspel och bara trycker alla knapparna. Det är Michel Pereira. Mm. Det ska bli kul att se honom fightas. Alltså mannen 100% Mateusz Gamrot. Alltså att det är på prelims. Alltså fucking Dos Anjos mot Gamrot på prelims. Helvete. Det är det jag har på prelimsen, helt ärligt. De andra, det finns ju, alltså klart, Curtis Blades, det kommer också bli en fet match. Vad tänker du om huvudkortet, Filip?
Alltså jag tänker ju framförallt, en av mina favoriter som har varit ett tag, det är Piotr Jan. Ska detta bli hans begravning? Alltså ska han ta ytterligare en förlust? Det som ser ut att kunna bli en mästare som regerar länge, trodde jag i bantamvikten. Det har inte blivit. Han har haft så tuffa matchningar och han har inte känts... kommit upp till sin vanliga standard. Så jag är lite, jag vet inte, Jong Sadong tänker väl att han ska väl kunna rå på. Men jag vet inte, det känns som att det står inte allt rätt hos honom och hans camp. Det är någonting i alla fall som har förändrats, det måste man säga. Och hans stjärnstatus har ju falnat sen de stora segrarna han tog i början av sin UFC-karriär. Så det är en sån match jag liksom verkligen hoppas på att han kan få tillbaka, kan få något fint avslut och verkligen komma tillbaka. Det är väl en sån match. Sen är det ju bara Gilbert Burns. Alltid. Vem man än möter så blir det bra matcher. Så att det är ju inte ont om Fight of the Night contenders på den här huvudkortet.
Alltså, verkligen bra sagt. Gilbert Burns är typ, alltså han är väl motsvarigheten till alltså på ett sätt Rafael Dos Anjos fast i welterweight just nu.
Och lite hetare. Lite hetare.
Definitivt hetare och mer contender. Alltså han vinner ju mycket mer. Men han har haft blandade resultat. Men han har ju haft mot de absolut bästa. Alltså tänk bara. Han förlorade ett titelmatchen. Mot Usman.
Och där sen var han, riktigt fin i första ronden. Han gjorde en riktigt fin prestation första ronden där ju. Så det var verkligen.
Sen går han och bjuder på det sjukaste kriget mot Khamzat. Och det var ju liksom. Fan, alltså det var där man fick säga att okej, Khamzat är dödlig. Och sen så går han och förlorar mot Bilal Mohammed som många anser var den tråkigaste, bästa fightern i världen.
Ja, han är ju fortfarande i contention så att säga. Med tanke på hur han har ställt upp för UFC.
Han har det ju bra ställt.
Men Jack de la Maddalena då? Vad ska man tycka om honom?
Alltså typ kanske bland de bästa fighters från Australien nu. Och då har vi ändå Alexander Volkanovski. Alltså bortsett från Volkanovski är han nog den bästa från Australien just nu. Fruktansvärt allround. Alltså har krut i nävarna så det heter duga. Bra på att ställa sig upp. Kan hantera sig själv. Han gjorde dock ett misstag i... fan vem var det? Han gick på guillotine om igen. Där... det blir jämnare än vad han hade önskat i den matchen. Vem fan var det mot nu igen? Skitsamma. Jag tror det var kanske mot Holland.
Kevin Holland mötte han i september, säger jag bara han har kollat på record. Kan det vara ett, blev ett split?
Kan det ha varit den matchen? Ja, alltså han tog lite så taktiska, inte vettiga beslut i den matchen i alla fall.
Men han är i alla fall... En intressant grej med honom också. Alltså bara, hur kan du gå in och förlora två matcher på den lokala scen och sen bli en så pass framgångsrik i UFC? Det är ju alltså, det är inte ofta man ser det. Visst, han var bara 20 år då, men ändå två raka avslutsförluster och sen har han inte förlorat den enda matchen dess. Det måste ju hända något stort i hans karriär.
Ja, alltså, och kolla på de matcherna och kolla på han i UFC nu, det går inte ens att känna igen. Man bara, okej, alltså någonting hände i ditt liv där du bara vände på hela den här steken. Vi ska inte bli för långrandiga. Det här kortet säljer sig självt, helt ärligt. Vi tänker vi bara drar våra åsikter.
Jag tänker ändå Michael Page, att han kommer in i UFC nu. Det är ju... Alltså,
Mikael Gift Sida. Han är gammal. Men det finns underhållningsfaktor att mjölka ut ur honom. Alltså, debutera som 36-åring, det finns väldigt få skäl. Men de skälen ska vara goda som fan för att du ska få den möjligheten. Mm. Och vi snackar alltså en kille som är ett vandrande highlight reel. Han har bokstavligen knäat hål i en mans huvud i en match. Och efteråt så rullar han en Pokémon-boll mot honom och gör peace-tecken mot kameran.
Men han var också en av de, ja, jag har sett den, men han var också en av de få som det här pissiga Bellator, var ju han ju en av de som alltid fick ändå ja, men alltså han var en av de som trots det pissiga Bellator så var det han som lyckades få in en, han och några till ju. Så han har ju varit ett stort namn länge och man har alltid tyckt att det var synd så, de stora London-galorna och så ut, man hade velat ha med han där. Så förhoppningsvis kan man hinna med någon sån
gängan. Och det sjuka är med honom, inte nog med att han knockar folk på så otroliga sätt, han blir också knockad på väldigt otroliga sätt. Kommer du ihåg det mot, har du sett den, Douglas Lima, när han det är så sjuk. Så sjuk är den.
Och det är väl rätt bra match också, kan jag tänka mig. Jag tänker när Ben Askren kom in så fick han Robbie Lawler, nu får han Kevin Holland, Venom Page, Kevin Holland som också vill stå upp och bjuda till stående match. Så det är en bra matchning för att höja hans aktie om man väl. Om man tar en avslutsäger här eller något liknande så kan han ju snabbt kliva upp. Lite som Michael Chandler har gjort också. De kommer in så pass sent.
Jättebra liknelse, 100%. Alltså, det här matchen kommer onekligen vara underhållande. Eller låt oss säga så här, det finns väldigt liten risk för att det kan bli inte underhållande.
Och är det en skada? Säger, är det bara en skada som kan göra att det
är skada eller
punktspark på stående liksom. Det är väl det som kan
alltså, sabba för det. Kevin Holland är alltså, han är liksom om zero fucks var en person så är det Kevin Holland. Så den matchen är störd. Sen har vi också alltså Dustin Poirier, alltså diamanten mot Benoit Saint Denis, God of War.
Jag gillar inte riktigt med... det. Alltså, ja, jag har gjort det, men jag har inte sett han jättemycket. Jag gillar inte riktigt det här förhandssnacket nu som jag har hört i lite olika sammanhang. Så bara så att han går liksom, lite känns som att han liksom är verkligen, men det här är ju, han är storfavorit, Poirier eller kanske slutar karriären efter den här matchen. Han kanske, det kanske är hans sista match. Han blir, jag vet inte, alltså Poirier är det så att Poirier inte ska gå in som favorit i sån här match? Tänk om allt, han är han så pass bra? Det är, alltså är han på den nivån att han ska gå in som kanske till och med favorit. Jag vet inte åt sig, men jag tycker snacket har varit mycket. Inte stor, men jag tycker snacket har varit mycket att han är, att han liksom går in som, men till och med likställa honom med Dustin som har gjort så mycket. Mm. Är han på den nivån, så att säga? Skulle bli chockad om han vinner.
Det beror på hur han vinner. För att, alltså vi säger så här, det är svårt att avsluta Poirier. I det här skedet i hans karriär är det svårt. Om inte ditt efterhand snuttar på Gaethje. Och det där, då snackar vi om Gaethje. Extremt duktig på alla områden. Har unika hot. Unik tålighet. Och en unikt duktig coach i sin hörna. Som kan göra en gameplan för att faktiskt släcka ljuset på Poirier, som i det här skedet i sin karriär är liksom, han ser väldigt svår ut att stoppa. Så det är, jag vet inte om han blir stoppad av Benoit Saint-Denis. Om han blir det, så kan jag tänka mig att det är nära slutet för Poirier i så fall.
Mm. Tyvärr. Ja, man kan fråga sig motivationen också hos Poirier. Men jag tänkte att när han skulle komma tillbaka för Gaethje, alltså skulle vara en ännu större, alltså ett namnkunnig motståndare, alltså någon mer bara säljig match, att han ändå tar den här visar på att han, det är ju, han har kunnat ta betydligt enklare matchningar kan man tycka. Men det här,
det är jävligt sant, jag håller med dig. Så det visar ju att han är, alltså han jag vet inte fan, jag kollade på Embedded och Countdownen häromdagen. Och han har, det råder inga tvivel om att han vill klättra, fortsätta klättra i karriären.
Mm.
Så han kommer ju bara tacka, alltså i det här skedet, som sagt, i hans karriär. Och alltså är du topp tre, så du måste ta alla matchningar. Så jag kan tänka mig att han är väldigt säker på att han kommer avsluta fransmannen här.
Ska vi ta sen till huvudmatchen? För jag har, det är inte någon kontroversiell take alls, men jag tänker bara, jag tycker inte att Marlon Vera är, de är inte i samma nivå, det är inte samma division. Jag vet att han förlorade första matchen, jag tycker det var skadan som helt enkelt, det var som en DNF i F1-term. Och sen dess har ju Sean O'Malley blivit bra mycket bättre, och hans händer, de är otroligt fina att titta på. Jag tror att Sean O'Malley, och bara det också att han har fått bli mästare, att han slår Aljamain Sterling. Jag tror han har blivit så mycket bättre bara av det självförtroendet det har medfört. Och det känns som att hans tränare har sjukt fin. Men lugnt och metodiskt jobbat sig fram till bältet. Och testet blir ju när han möter Merab Tvalishvili. Jag tror inte det här blir testet, utan jag tror detta blir ett försvar och sen kommer det riktiga testet. Vad känner du kring den här matchen?
Jo, men jag kan se det definitivt. Jag kan se det som att vi vet om att, som du säger, han har utvecklats som fan. Han släcker Aljamain Sterling. Ja, sen kan man ju föreställa sig att Aljamain Sterling kom ut och var väldigt känslopåverkad i den matchen. Gjorde väl, alltså typ så, det enda du inte skulle göra mot O'Malley gjorde han. Så det är konstig grej. Men jag kan se O'Malley vinna detta här. För att han sprängde sin fot sist de möttes. Och jag vet inte, man fick se Chito Vera fightas en smart lång match. När vi såg, hur fan var det han mötte, som när hans striking såg så fruktansvärt bra ut. Jag undrar om inte det var mot kan det vara
vet, Rob Munoz? Ja, det var Rob Font, men det var ju ett tag sedan, men då började jag se det, men tänk ändå i nivåer, det har man alltid pratat om nivåerna.
Nej, det var mot Corey Sandhagen var det. För det var, alltså, hur som helst, vad jag ville säga med det, Filip, är att du har Chito Vera som kommer att fightas som den här traditionella thai-boxaren i den bemärkelsen att hans tempo ökar successivt från rond till rond. Men att han börjar långsamt är ingen hemlighet heller. Och det kommer nog innebära att O'Malley, alltså det är lite knepigt för O'Malley kontringsboxas samtidigt. Så du kommer inte kunna tvinga fram någon riktig provokation nödvändigtvis. Så jag tror nog på att vi kommer se O'Malley komma ut och vara vad heter det?
Jag tror kommer söka reaktioner mycket. Alltså
söka reaktioner, var på framfoten, kommer inte vänta på att bli pressad eller så. Nej. Utan han kommer lägga pressen direkt. Han kommer fightas som att hans katt brinner. Och det enda sättet att han får släcka elden är om matchen tar slut. Och jag är säker på att han kommer komma ut med gasen i botten faktiskt. Är det ett tänkbart scenario, tror du?
Ja, det tänker jag. Jag tänker framförallt, alltså Sean O'Malley är ju den när man ser, när de klipper reels och så, och highlights på hans avslut. Alltså det är så, hans träffsäkerhet är ju verkligen så mycket högre än många andra. När han liksom träffar på rätt, han träffar med rätt del av knogen, han träffar på rätt del, på personen träffar. Alltså han verkligen släcker dem med, och just det patenterade alltså perfekta hakslagen som man har fått till i vissa situationer. Och det var även tidigt i ens karriär i Contender Series då, att redan där satt det, och ja, jag tror han avslutar man med. Det tror jag faktiskt.
Ja. Jag kan säga det hända. Dock ska man lägga till också. Alltså du vet att det här är UFC 299, UFC 300 är det här milstolpskortet. Det här är liksom 300 pay-per-view-kortet. Det är det matchkortet som ska vara det stora. Men det här i min mening är ännu större. Mm. Och det känns lite som att så, jag är inte säker på att UFC tror att de skulle kunna sälja många pay-per-views om inte de har lagt alla dessa matcherna också utöver O'Malley's match, för att alltså han är fett cringe. Han är så torr i intervjuer. Mm. Han är så tråkig. Han tilltalar typ en alltså TikTok-publik.
Jag tror inte de köper liksom inte.
De har inte råd med pay-per-views. Nej. Alltså han är nu underhållande på TikTok, vet, han collabar mycket med YouTubers. Fan heter han Juan från That Was Epic, tror jag det heter, som han collabar med i alla fall. Han gör mycket YouTube, gör mycket TikTok och sånt, men som du säger, den här publiken har inte $70 att lägga på, alltså på ett kort.
Nej, när de faktiska pengarna kommer från andra namn, och jag tänker det är ju ingen, de hade ju behövt ha någon som är någon ännu större stjärna som de kan lägga, som sagt, på UFC 300 huvudmatchen. De hade behövt ha, och jag tänker de borde, om de inte hade fått in då någon riktig stjärna som de inte fick in, ju de största stjärnor som säljer, då hade man behövt liksom en Nick Diaz GSP-match, något som bara tilltalar i alla fall några, tänker jag, att man kan krydda det, men det gjorde man inte riktigt. Så det här är väldigt bra med nutida fighters i det här kortet, skulle jag säga. UFC
39. Det är sinnes.
Och det är framförallt bredden, skulle jag säga. De har ju inte heller den här, det är inte huvudmatchen som man kommer komma ihåg. Den kan man nog glömma ganska fort om det blir ett snabbt avslut av Sean O'Malley, skulle jag säga. Då blir det nog bara ett försvar i mängden, men bredden är, den är väldigt, väldigt omfattande.
Ja. Ska vi nöja oss där, Filip?
Det tänker jag. Det känns som att man pratade länge, men det var ändå bara lite över timmen, och det var ju som sagt mycket, många grejer som vi gick igenom.
Där vi hann med en hel del, men vi kanske låter gärna ligga på is. Alltså boys, förbered skärmarna. Det är nu det händer.
Ja, och detta är det bara kampsport. Jag har väl tusen andra grejer för luska, tänker mig. Så jag måste fast köpa fler skärmar. Jag vet inte. Typ så jag har 10 iPads igång. Någonting. Måste jag åka till Mediamarkt eller vad det heter. Någon Power Center eller Elgant. Någonting måste jag göra i alla fall. Ja. Så här går inte. Jag har 3 skärmar just nu. Det är för lite.
Jävlar.
Ja, så skriv till mig i chatten på Instagram. Om man har någon, om det är någon som vet hur man gör för att inte internet ska fucka ut totalt. Hur kan jag göra om jag vill ha 10 skärmar? Billigast möjlighet innan fredagen. Skicka till mig i så fall. Om ni har något samarbete, kör. Jag måste ha det.
Nej, det är sjukt alltså. Okej. Filip Dassén. Ali Faraj. Ron Villan. Over and out. Ciao.
Ciao. Listen, stop feeling so easy. Stop. We're coming out there. We are firemen. The heat doesn't bother us. Look at them. Don't let him bully your son. You give me 5 minutes, I have. Last time you got too comfortable, you got stopped. We having fun? Having a blast, yeah. All right, you're looking good.